En helt ny dokumentärserie från Historia Nu Dock av Kristina Ekero Eriksson och Urban Lindstedt. Det här är Vikingen i världen.
Vikingarna, de var inte något främmande folk.
Sannolikt är det ett slags tempel, ett kulthus helt enkelt.
Enligt legenden så är rurikiderna skandinaver.
Från skeppet och bränslet och slavinnan och hennes herre hade blivit till aska.
Du hör dokumentären på historia.nu eller där poddar finns.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Traffic jams, tailgating, pile-ups. Ugh, the joys of driving. How could it get worse? The federal government wants to have a say in what you drive. That's right. The Biden administration's EPA is pushing mandates that would ban 2 out of every 3 vehicles on the road today. Don't let Washington become your backseat driver. Protect the freedom of driving your way. Visit EnergyCitizens.org. Paid for by the American Petroleum Institute.
Jag är övertygad om att de här krigslagarna har stor betydelse, till och med stor betydelse. De är förebyggande. Det finns kryphål. Man förbjuder då biologiska gasvapen 1925. Visst, det används ändå och sen senare ändå. Men det finns ändå en hemsko. Och när du säger att man i Nürnberg så är det segrarna som dömer de som är besegrade, det är alldeles riktigt. Det finns ju en väldigt sån där uppdriven diskussion om att det var retroaktiv lagstiftning. Det håller inte riktigt, därför att de här lagarna finns. Tar vi de som döms för brott mot krigets lagar, då finns ju den lagstiftningen redan. Det har vi redan gått igenom.
Militärhistoriepodden är podden om krig, med människor och samhället i fokus. Programledare är Martin Hårdstedt, professor i historia vid Umeå universitet, och Peter Bennesved, doktor i idéhistoria. Podden ges ut av förlaget Historiska Media. Stöd gärna MO-podden via vårt swishnummer 123-610-7668. Märk betalningen med MH-podden.
Ja, välkomna till Militärhistoriepodden. Det här är Peter Bennesved.
Och jag heter Martin Hårdstedt.
Idag, Martin, har jag ett litet scenario till dig som jag tänkte du ska få svara på. Här på stående fot bara. Säg ett fiktivt scenario här. Säg att du har 2 söner. Och de är i lämplig ålder för militärtjänstgöring. Och så bestämmer de sig för att gå med i 2 arméer som är i krig med varandra, alltså på varsitt håll. Du själv kanske sympatiserar med den ena sidan mer än den andra. Det spelar inte så stor roll, men du har ju fortfarande en son i varje läger. Har du någon, hur skulle du vilja, om du fick liksom chansen att lägga upp ett antal regler för hur det här kriget skulle föras, vad skulle du vilja trycka på då?
Ja, det är ju faktiskt så att det scenario som du nu nämner är inte helt orealistiskt faktiskt. Därför det har ju förekommit i historien. Det är ju så att man har haft amerikanska inbördeskriget till exempel. Inbördeskriget i Finland och så vidare. Men spontant så tycker jag ju att det som är oerhört viktigt är ju dels att man den här proportionalitetsprincipen tycker jag alltid är viktig. Att man inte utövar mera våld än nöden kräver. Den är väldigt betydelsefull. Och vi har ju anledning att komma tillbaka till det här idag.
Mm.
Vi ska ju prata dels om krigets lagar men också lite om vad om ett krig är rättfärdigt och rätt att föra krig. Det är ju temat idag, kriget. Lagar i relation till internationell rätt och naturrätt. Och det är en sak som om jag skulle få välja en sak.
Mm.
Att kriget ska, att inte utöva mer våld än nöden kräver och att inte åsamka mer lidande än nöden kräver. Och sen kan man ju då naturligtvis bryta ner det här i en massa olika detaljregler. Men det tycker jag är den viktigaste principen. Och så tänker jag också faktiskt som militär.
Ja, det är ju så här att den här, precis som du säger, så har ju det här scenariot inträffat förut. Och det fanns det en person som heter Francis Lieber som levde mellan 1798 och 1800. Han var född i Preussen och tjänstgjorde i den preussiska armén. Han tjänstgjorde faktiskt vid slaget vid Waterloo. Han måste ha varit ganska ung då, 17 år. Och efter ett antal turer fram och tillbaka i Europa så hamnade han till slut i USA, i Boston, 1827. Och blev professor där i det som idag heter University of South Carolina. Han var även på Columbia University som historieprofessor där. Men han skrev ner de här Lieber-koderna.
Just det.
Och det gjorde han mitt under det amerikanska inbördeskriget. Och det var faktiskt så att han hade två söner i unionslägret och en son i konfederationslägret.
Där ser man.
Den här sonen Oscar då, som signade upp för The Confederates, han dog också.
Mm.
Så det är ju ett intressant här att den här Lieber-koden som han skrev, han samarbetade tillsammans med Abraham Lincoln. Och den här Lieber-koden blev ju egentligen allmänt betraktad som liksom starten för internationell krigslag, kan man säga. Eller den moderna varianten. Det har ju funnits sådana här
föregångar,
regler och principer förut. Mm. Men det här är liksom första gången som det egentligen nedtecknas på något mer rationellt sätt. Och den här är ju också, det är också Lieber-koden som sen sprids till Europa och ligger till grund för många av de här traktaten som vi kommer att snacka om i det här programmet.
Mm. Och att det blir, som jag minns rätt här nu, så är det ju så också att det blir en handbok för den amerikanska krigsmakten 1863. Och
det är så det börjar.
Och vi vet ju att inbördeskriget, så finns det ju många problem bland annat med behandling av krigsfångar och frågan om bland annat våld mot civila. Men det var inte det som det här nu då specifikt handlade om, utan det var ju helt enkelt lagar mellan kombatanter. Nu är vi direkt inne på ett begrepp här, kombatanter, krigförande, stridförande.
Men det som Francis Lieber pratade om var just det som du nämnde. Han hade egentligen två saker som man kan ta upp där. Å ena sidan var att man inte ska använda oproportionellt mycket våld. Och att våldet också ska vara opersonligt i den meningen att det ska inte handla om någon slags personlig hämnd. Utan det ska allt våld som utförs, det kan vara väldigt grovt, det kan vara väldigt liksom, tungt. Men det måste hela tiden användas med syfte att föra fram det här målet med själva kriget. Det får inte vara liksom bara mellan två personer.
Mm.
Och sen så var det ju en annan grej som du inte nämnde, men som man också med hans bakgrund också förstår då, att det var det här med krigsfångar. Hur behandlar man krigsfångar? Jag gissar att han föreställde i scenario när hans söner på olika vis blir krigsfångar då och önskar sig att de ska bli behandlade på ett hyfsat liksom humant sätt. Och det är ju två frågor som man har kanske egentligen går igen genom alla de här krigslagarna som har funnits genom alla tider egentligen.
Det man direkt slås lite här av när du säger att det ska föras då på ett opersonligt sätt kriget, så framstår ju det som en omöjlighet. Jag vill bara komma med den personliga kommentaren. Mm. Men jag tänkte att vi skulle kunna börja med att lite resonera kring är det rätt och riktigt och rätt värdigt att föra krig? Om vi skulle börja nysta i den frågan tillbaka i historien.
Alltså det här är så spännande, för det är så svårt där. För att man som historiker har man ju också, och idéhistoriker har man liksom en helt annan blick på det här, vad som händer. Men det är alltid, jag har lite av en sån här pacifistisk reflex ibland. Jag tänker så att nej, givetvis inte. Men samtidigt så finns det ju många krig igen som man har läst om, som man har studerat, som jag är glad för att de genomfördes, även för att, trots att de är liksom väldigt blodiga och hemska på många sätt, men som på något vis i efterhand ändå känns rättfärdigt.
Men en princip som jag uppfattar kommer tidigt och redan under antiken, här kan vi se långt bak i historien, det är ju att, som vi redan har touchat vid, är att kriget ska inte, det ska inte vara aggressivt och hämndbegärligt i den meningen. Det tycker jag återfinns ganska tidigt, utan att man måste kunna argumentera för kriget på något, ska vi väl säga så då, mer allmännyttigt sätt, om man uttrycker sig så. Håller du med om det?
Absolut. Kan vi börja med kristendomen egentligen? Vi kan gå hela vägen tillbaka.
Ja.
Det finns ju de här fem principerna som man utvecklade under medeltiden egentligen. Nej, men det finns ju de här fem principerna, och där finns ju bland annat det här begreppet animus. Att man ska ha liksom rätt ande med sig in i en krigssituation. Och det räcker egentligen inte med att du har ett justa causa, eller så, som är liksom ett just cause på engelska. Ett rättfärdigt mål, så att säga. Det räcker inte. Du måste också, även i anden, i den kristna traditionen, då måste man ha rätt liksom känsla med sig för att det ska vara ett rättfärdigt krig. Och det är ju spännande, för det där, man skulle faktiskt kunna argumentera för att vi är lite grann tillbaka där idag, i den typen av organisation som vi har i modern tid. Och det finns ju någon författare då, bland annat den här Stephen Neff, som menar till exempel att vi är inne i en slags neo-just-cause-tradition just nu, eller doktrin kan man kanske kalla det. Och som påminner väldigt mycket om den här kristna medeltida sättet att se på krigföring. Jag tycker man känner igen där, liksom försvaret av demokratin och USAs roll och sånt där.
Och då skulle jag skulle bara vilja fylla på och säga att just det här begreppet just war, det är ju någonting som förekommer även vetenskapligt, det samhällsvetenskapet i krig- och konfliktstudier, att man diskuterar just det där väldigt mycket, som du säger, vad är en rimligt skäl att föra krig? Och om vi börjar där tillbaka och säger att det finns då ändå en del vad ska jag säga, punkter eller argument för att föra krigen, men att vi kanske direkt ska hålla en åtskillnad mellan det kristna sättet att argumentera för krig, det religiösa sättet. Men nu lämnar ju vi det här världen utanför den kristna världen här, utan vi får ju hålla oss lite nu till, så att säga, Europa här. Men där menar man att det till exempel var ju ur den katolska kyrkan som vi etablerade stark påven, där fanns ju hela tiden den här ingrediensen att skydda och försvara den kristna tro. Det var ju alltid ett argument som var rätt och riktigt när det kom till krigföring. Och det kan man ju diskutera mycket.
Sen har de ju någonting, en intressant tradition också med sig. Det är ju det här att grundtillståndet som människan befinner sig i under den mänskliga civilisationen är också ett tillstånd av fred. Att man ser på krig som ett slags en avart eller ett tillfälligt ont. Någonting som man egentligen, och det är någonting som grundar sig egentligen i bibeltolkning då, av de här, och hur man tolkar Jesus budskap. Och det här tycker jag är något väldigt intressant, för jag vet inte hur intresserad du är av en kristna historia, men någonting som jag har lyckats läsa mig till är att den här pacifistiska ådran som ändå finns i kristendomen, som har förts fram av många kyrkofäder, också grundar sig i ett behov av att blidka den romerska staten under kristenhetens liksom absoluta ursprung. Där försöker man lyfta fram då deras fredsbudskap för att på så vis inte stöta sig med de romerska kejsarna, som annars var väl kända för sig, var väl krigiska av sig. Och därmed liksom inte lyfta fram kristendomen som ett hot mot den romerska staten. Och där ur kommer egentligen, då föder man alltså det här just cause, rättfärdiga kriget, doktrin egentligen. Väldigt intressant sätt hur det liksom sammanflätas där. Ja, och det finns ju kvar en, framförallt Augustinus som levde under 1100-talet. Det var den främsta egentligen som för fram den här tanken.
Och du kan ju säga så här, det kan ju direkt säga att jag är ju borde vara ganska intresserad av det, eftersom jag är ju faktiskt prästson. Borde jag ju vara intresserad av det livordet kriget. Men att det just finns, att det finns med den här ingredienserna, och där kan man ju koppla detta direkt till frågan om korstågen. Att de uppfattar man ju, och att det också var väldigt viktigt att få den här sanktionen från påven när man gick i korståg. Och den här saken kommer upp till ytan när vi diskuterar till exempel de så kallade korstågen till Finland. Som ju berör svensk historia faktiskt, då från 1100-talet.
Men vad är det? Det där kan nästan ingenting om. Vad är grejen med det?
Jo, grejen är ju den att där diskuterar vi just forskningen. Har man den här sanktionen? Kan de här kallas för korståg?
Okay.
Är de, sen är det en annan sak. Att det finns man kan argumentera för att de egentligen inte har ägt rum. Rent faktiskt. Åtminstone inte det första. Men just detta att fråga om sanktioner från påven, att då gick man i hel, och då hade man ju också den absolution, det vill säga förlåtelse för de handlingar man begick mot Guds budord under det här kriget, därför att det var ju ett heligt krig, korståg för kristendomen. Så det här är ju en viktig sak som du är inne på, att det är en sak som har förekommer i kristenheten, och jag tänker, vi har ju haft avsnitt här på Särplåslaget vid Lepanto. Det är någonting som ju helt tydligt ingår och rättfärdigas i den kristna världen. Under medeltid men också under tid och tid.
Just det, och där kommer det här med krigstillstånd in, och som är så viktigt då, att när den där, det är en tillfällig situation där också andra regler gäller än vad som annars gäller i vanlig så att säga, kungadöme då, får man säga. Det är felaktigt att säga stat, men som är också ett rättfärdigt beteende som man annars inte skulle liksom anse vara viktigt. En annan intressant sak med den här kristna traditionen är också att den här roten som man har kvar i naturlagen, det vill säga det är en slags naturlag idag, låter närmast naturvetenskapligt på något vis, eller kanske mer naturrätt är kanske bättre ord, egentligen översättning på svenska. Men det är en slags principer för relationen mellan människor och naturen som egentligen är helt grundläggande och som egentligen står över alla andra som så här, statliga samlingar och kungadömen. Och det här är någonting som utvecklas bland annat av Aristoteles, av antikens filosofer. Men där är också, det finns en intressant koppling här, för att den här naturlagen säger också att det är egentligen du själv som är ansvarig. Varje enskild individ är också ansvarig inför sina val. Vad man gör då i en sån här... Om du så att säga, väljer att gå med i en armé, så är du ansvarig för det valet. Även om du kanske rent socioekonomiskt inte skulle ha några andra val kanske. Men det gör också att är du en medeltidssoldat så att säga, och möter en annan medeltidssoldat, Så blir den här striden ett personlig idé, att varje enskild person förväntas ta ansvar för att de har gått med i den här armén. Mm. Vilket är väldigt väsensskilt från den mer sentida varianten, där man egentligen soldaten är liksom är mer som en tekniker som ska utföra ett uppdrag egentligen på slagfältet som en annan stat har liksom ålagt den här personen egentligen. Mm. Det är väldigt intressant koppling liksom vem som är egentligen ansvarig. Så det var mycket mer ansvarig för dina egna handlingar under medeltiden än vad man kanske skulle vara i ett senare skede.
Ja, men då skulle jag vilja säga att vi är tillbaka där idag. Och det kommer vi ju komma in på här. Att soldaten idag är ju i allra högsta grad ansvarig för sina handlingar i en stridssituation. Och där jag skulle mer vilja säga att det finns ett vakuum då emellan nuet och det du beskriver då i så fall.
Mm.
Men man kan väl konstatera så att vi har resonerat kring att kristendomen är viktig och att kristendomen inför ju många ingredienser som är betydelsefulla för den här humanrättsliga utvecklingen. Men vi får inte glömma bort att det finns ju faktiskt också i både i arabisk kultur och till exempel i Indien, så finns det att man börjar tidigt i historien att reglera det här med krigföring. Nu är vi nästan lite mer inne på de här konkreta krigslagarna, att man säger till exempel att brand får inte användas som stridsmetod. Det förbjuds på 1600-talet efter Kristus i arabisk krigföring. Det är lite lustigt. Men att det finns sådana här typer av regleringar. Och att till exempel då på 990 så bestäms det på den kristna sidan då att påbjuds att präster och pilgrimkvinnor skulle skyddas från krigshandlingar. Så det finns tidigt specifika regleringar också. Men ska vi prata om den moderna...
Ja, men precis. Jag tycker vi hugger in... För det är ju någonting som sker här. Ska vi säga vid 1600-talet egentligen, så är det väl någonting som är...
Och det är ju den här Hugo Grotius, som man ju ofta pekar ut med en väldigt intressant svensk koppling. Och för att göra en rätt lång historia kort så är han ju från början holländare. Tvingas lämna Holland på grund av de inrikespolitiska situationer och striderna där. Hamnar i Frankrike, blir svensk ambassadör. Gör ingen stor lycka som diplomat. Men Han skriver ju sitt stora verk då om krigets lagar. De jure belli ac pacis, jag tror man uttalar det på det sättet, 1625. Mm. Och det är ju ett genombrott, eller hur Peter? Det måste man ju säga. Det uppfattar man ju när man läser litteraturen om krigets lagar. Han på något sätt sätter, och jag har läst och tittat i den där, och den är ju oerhört omfångsrik. Och han resonerar ju om allt och går ju verkligen till djupet. Men han för ju in en rad av principer. Men också alltså stora övergripande principer, men också väldigt specifika saker tar han ju upp där när det gäller till exempel plundring och civilbefolkning, så känns det väldigt modernt, måste jag säga. Ja.
Jag vet att inom idéhistoria så pratar man om honom som på något vis anfaden till så mänskliga rättigheter.
Ja,
faktiskt. Han brukar nämnas som en sådan.
Men så också när det gäller krigets lagar. Och här finns det då tidigt ett dokument, och det kan man väl nämna här, att 30-åriga kriget är också en period där det faktiskt, om man nu ska uttrycka sig så, att man börjar förbättra förhållandena under krig. Man inser ju från början av 30-åriga kriget att plundringsförfarandet fungerar inte, och att man då börjar att reglera hur man uppträder på ockuperat område. Kontributionssystemen börjar sätta igång. Brandskattningen, som betyder helt enkelt att civilbefolkningen är fredade om man levererar det som krigsmakten behöver eller arméerna behöver. Där kan man ju naturligtvis diskutera då det förfarandet. Men att det sker någonting vid den här tiden, och att Grotius är en viktig pusselbit i det här.
Men vad är han liksom stora grej då? Vad är det som är så revolutionerande med det?
Ja, det är att han ju vänder sig mot krigets baksida, och han förfärar sig just över att kriget förs med sån brutalitet och sån oordning. Han vänder sig mot terror och plundring och kollektiva bestraffningar av människor som inte är skyldiga. Och han talar om ett skydd för civilbefolkningen, att det är väldigt viktigt, förutom då att han har stora diskussioner om när, som vi har varit inne på, när ett krig är rättfärdigt och rätt att föra. Och det är ju det nya substansen, och det är väl därför man pekar på honom som just folkrättens föregångare.
Jag skulle vilja lägga till en grej också där som jag tycker är så viktig med honom. Det är att han också sekulariserar liksom krigets lagar på ett sätt. Om man ska säga att han bryter mot den här kristna traditionen, det att han upprättar ett slags, han kallar det för någon slags volontär lag egentligen. Och det handlar ju om att sätta upp ett slags system då av lagar som stater då, för nu kan man börja prata om stater också, som de på något vis frivilligt då hänger sig åt. Och om man bara kan, om alla kan komma överens om de här lagarna, så kommer krigen då vara mycket mer blir mer human, och ska man lösa de här problemen som du just tagit upp. Och där är ju ett ganska viktigt bryt då. Och där, han har ju faktiskt en föregångare, vi kan säga lite steg tillbaka till Machiavelli också, som är inte känd för att vara någon stor humanist. Men det är just det som är grejen här med Machiavelli. Han skriver ju en bok som inte alls har någonting med hur man kommer närmare Gud som regent, utan snarare handlar det som en slags handbok bara för hur man sköter en stat på alla möjliga sätt, och den är helt skrupelfri och där är ju, det sker liksom ett bryt här under den här perioden där man att styra en stat behöver inte vara samma sak som att hamna i himlen, helt enkelt. Du behöver inte ha med dig det här gudomliga sanktionen för att göra det du behöver göra. Och Grotius, han har ju med sig det här lite grann i sina volontärlag, i det att han liksom separerar själva staternas relationer med varandra från en mer liksom kristen, katolsk och påvligt inflytande. Och då blir det helt plötsligt möjligt att göra en massa andra saker. Då blir det ju faktiskt, man kan ju säga att
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen,
premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Traffic jams, tailgating, pileups. Ugh, the joys of driving. How could it get worse? The federal government wants to have a say in what you drive. That's right. The Biden administration's EPA is pushing mandates that would ban 2 out of every 3 vehicles on the road today. Don't let Washington become your backseat driver. Protect the freedom of driving your way. Visit EnergyCitizens.org. Paid for by the American Petroleum Institute.
Om man ska vara rent krass och cynisk kan man ju säga då att han helt enkelt öppnar för en allmän militarism också. Att han egentligen gör det möjligt att för stater att liksom använda sig av krig på ett, som ett politiskt redskap mer än som en och har liksom helt skriva bort de här just cause-principerna. Jag vet, det är provocerande kanske att säga så.
Nej, men jag följer med dig och jag tycker att det är ju bara väl jag skrivit den här boken Försten, där har jag ju egentligen beskrivit. Det är ju målet helga medlen och sådana här saker. Men det är jättespännande att här ser vi då en klyvning att här går man, och men Grotius har ju med den här naturrättsprincipen att det finns vissa rättigheter som människan har.
Ja, just det.
Och att det sen, från den här vägen, att man får nu en klyvning från bort kanske den, även om Grotius ju och fortfarande sätter ju in det här i den kristna, en kristen dimension. Han är ju för kalvinist och så vidare. Och med i de här religionsdiskussionerna i Holland. Det är därför han får lämna Holland för övrigt, han hamnar på fel sida. Men i alla fall så att sen händer ju någonting att de här naturrätt, det byggs ju vidare och blir ju sen upplysningens, liksom ett av fundamenten i upplysningen sen, den här alla människors ovillkorliga rättigheter. Så det är ju någonting som vi också kan ha med här. Det finns ju med nu i den västerländska traditionen. Mm. Men jag vet inte, om vi skulle steppa vidare här nu, så kan man väl säga att nästa egentliga steg, det är ju det som sen händer egentligen i mitten av 1800-talet med Henri Dunants upplevelser när han kommer till slagfältet vid Solferino 1859, på sommaren 1859, och ser soldaternas lidande. I den varma hettan lämnas soldaterna utan hjälp. Det finns ingen sjukvårdsorganisation överhuvudtaget. Fransmän, italienare eller skulle man väl egentligen säga sardinare eller piedemonesare och österligare ligger bara och dör. Och han tar initiativ då, skriver en skildring, minnen från Solferino. Fantastisk skildring som sen då triggar och resulterar då i 1864 års Röda Kors-konvention. Han är ju schweizare. Och där brukar man ju säga då på något sätt att den här humanitära rätten får sitt moderna avstamp.
Det är ju intressant att det sammanfaller precis med Liberkoden som jag inledde programmet med. Den kommer 1863.
Precis.
Skrivs. Mm. Att det är som att det ligger någonting i luften här.
Ja, det är samtida. Det är samtida.
Ja.
Att det finns, som du säger då, någon form av inom militär, kan man uttrycka det så, i USA då, där man sätter upp vissa krigets lagar. Sen kommer den här mera civila sidan in med Henri Dunant. Och det här bygger då vidare och då kommer också sen kommer ytterligare konventioner här. 1868 samlas man i Sankt Petersburg och skriver under just den här proportionalitetsprincipen, sätts ju på något sätt där att man ska inte använda mer våld än nöden kräver, man ska inte bekämpa sårade soldater, och att man också kommer med ett första faktiskt beslut, ett förbud om ett förbud mot alltså explosiva kulor under 400 gram. Det vill säga att alltså en kula som träffar kroppen och exploderar blir förbjuden. Så här rullar folkrätten igång här, va?
Men varför tar det liksom till 1800-talet då? Det är det man, den här diskussionen har ju pågått då, som vi precis har liksom gått igenom. Det har ju pågått sedan antiken egentligen på olika sätt. Mm. Men varför är det, vad är det som kickar igång under 1800-talet som gör det så Jag tänker, vi har ju också liksom revolutionskrigen här i bakgrunden. Det hoppar du bara hoppar över den.
Ja, jag tänkte, det var ju egentligen ganska förvånande att jag gjorde. Där brukar vi ju, brukar vi ju fastna annars.
För där har vi till exempel, om man då ska vara deklarationen i Pillnitz, som på något vis är en slags humanitär insats, ett slags traktat om en humanitär insats som egentligen inte, det blir ju inte så mycket av dem. Det tar ju ett tag sedan innan Habsburgarna väl bestämmer sig för att göra någonting. Men där har man ju också en slags embryo till det som vi, det sådär rättfärdigt krig och ja, jag vet inte. Ja, men, vad är det som gör 1800-talet så speciellt då? Ja, men, alltså det måste ju vara någonting i sättet man bedriver krig också som gör det intressant här nu att plötsligt liksom reglera det på papper på något vis.
Ja, men jag tror ju självklart att det har betydelse att man har satt igång dels med en internationell organisation, kongresssystemet efter Wienkongressen. Man samlas och kongressar och gör upp internationell samling. Det tror jag är det ena. Det andra berör du här. Napoleonkrigen är ju massarméernas stora krig. Sen går man tillbaks i arméernas storlek under början av 1800-talet. Men sen kommer ju så småningom världsarméerna tillbaks med fransiska kriget och så vidare. Och jag tror att det är i den här miljön med ett nytt internationellt sätt att förhålla sig. Där staterna är mer definierade. Vi har nationalismen med nationer. Vi har internationella konferenser. Och vi har de här stora massarméerna. Och också tror jag att industrialiseringen sakta börjar visa sig vara förfärlig när det gäller krigföringens effektivitet. Så jag kan tänka mig att det är alla de här olika pusselbitarna. För jag håller med dig om att man kan ju fundera kring varför man inte till exempel i Wienkongressen sätter sig ner och skriver krigets lagar. Varför gör man inte det? Egentligen efter Napoleonkrigen. Och det håller jag med dig om. Det är en berättigad fråga. Absolut.
Men på sätt och vis skulle man inte kunna argumentera för att själva Wienkongressen i sig är liksom som, det är ju som Nationernas förbund under 1900-talet eller FN som vi har nu. Ja. Liksom. På sätt och vis är det ju ett sätt att reglera liksom, krigföringen. Det är bara det att man inte gick in i detaljerna. Det är ju klart att den här Sankt Petersburg-deklarationen 1868, när man då förbjuder dumdumkulorna som du nämnde innan.
Det är inte dumdumkulorna faktiskt. Det kommer faktiskt.
Nej, det är inte. Okay.
Nej, det är lite nu för att vara exakt här. Men det kommer senare sen. Dumdumkulan är ju den här kulan som splittar sig. Okay. Men det är de här explosiva kulorna. Det är ju ett förfärligt vapen egentligen, Peter. Tänk dig en kula som exploderar och träffar.
Och den förbjuder. Ja, men där har man ju en tydlig industriell koppling, tänkare, vad det jag skulle säga. Ja. Ja, där är det ju jättetydligt att det finns sitter samman med en slags industriell förändring och sättet hur man liksom bedriver krig. Men det är ändå liksom, krig har ju varit blodiga hela tiden. Men kan det ha att göra någonting också med att arméerna är dyrare? Eller? Jag vet inte, skulle man kunna resonera på det viset att de är mer rädda om sina soldater under 1800-talet?
Nej, men
samtidigt så blir ju arméerna större.
Nej, jag tror också att det har att göra med utveckling mot medborgarskap. Det har att göra med att människan, som man nu får uttrycka sig så lite slarvigt, att människans ökade värde och hänsynstagande till den enskilda individen och sådana saker tror jag också spelar in här plötsligt. Att 1800-talet, den Napoleonkrigen i alla fall, det förs ju fortfarande med undersåtsarméer, om man uttrycker sig så. Okej, det är medborgare i franska armén och så vidare. Men jag tror att det är någonting där också som händer. Det händer ju så oerhört mycket under 1800-talet.
I podden Historia Nu medverkar professor Martin Hårdstedt i en serie på 5 avsnitt om Tredje riket. Från rötterna i slutet på 1800-talet fram till krigsutbrottet 1939. Vi går på djupet om en av de mest våldsamma och politiskt bisarra regimer i Europa upplevt i modern tid. Sök efter Tredje riket och Historia Nu i din poddapp eller leta vidare på vår hemsida www.historia.nu.
Ja, men för någonting som jag också vill ta upp i det här sammanhanget, det är ju Clausewitz då.
Just det.
Och då blir det så här djupsuck efter.
Nej, absolut. Jag går alltid på Clausewitz.
Men för det är så stort ämne. Men tänk så här, det finns ju någonting i den här perioden med som är väldigt intressant. Den här typen av synen på kriget som ett slags politiskt verktyg som är så väsenskilt från det här medeltida sättet att se på kriget. Utan här tittar vi på en period som verkligen handlar om att liksom, vad ska man säga, dels sekularisera kriget men också bara göra det till ett verktyg för statsbyggande. Och där man också är villig att egentligen sätta igång krig för vilka liksom, småsaker som helst. Man kan sätta igång ett krig mot Frankrike för att få en litet bit av mark någonstans i norra Polen. För att det här liksom, den europeiska konserten pågår hela tiden och man liksom avger markområden för varandra. Och nu liksom, vad är det här Peter den Stores, han blir förolämpad i Riga och startar krig mot Sverige. Finns det inte någon sån här myt också? Eller är det under 1700-talet måste det vara?
Men du är inne på något som är intressant.
Jag kan, för det finns, eller hur?
Jag skulle vilja säga att jag håller med dig både och. Å ena sidan så håller jag med om att krig är politik med andra medel, som Clausewitz säger. Men jag skulle också vilja säga att just under 1800-talet här ändå så är det så att krigen går ju från att vara de här kabinettskrigen, för det är ju egentligen det som du beskriver nu här. Att man använder krig som ett verksamt utrikespolitiskt instrument. Och det lever ju liksom kvar med Krimkriget och med fransk-tyska kriget. Där använder man ju kriget, som du säger, som ett verktyg. Men samtidigt är det ju så att det här är någonting som kommer att förändras. Man börjar också inse samtidigt att krigen får sån enorm omfattning. Och det är det som man ju inte riktigt ser där. Fransk-tyska kriget är ju ett ganska begränsat krig, som du säger. Eller hur? Och sen briserar ju det krig som är ju fullständigt katastrof. Där man ju går i krig med målet att förgöra motståndarna och tvinga motståndet till fullständigt underkastelse, nämligen första världskriget. Och då får man ju dessa fruktansvärda förluster. Så att jag skulle vilja säga att ändå lite nyanserad där du säger att vi är ju inne i en process som går mot från de här kabinettskrigen med kungen och några sammansvurna som fattar besluten. Arméerna är små, krigen är små, till de här massor med nationskrig. Det är det vi pratar om. Så att det är en process, men jag tror att du har alldeles rätt. Men jag skulle bara vilja konstatera att vi har ett antal konferenser och konventioner som så småningom då sätts fast. Och framförallt så är det ju då, man pratar om Genève-konventionerna som ju är det som sätter krigets lagar när det gäller, framförallt om man nu generaliserar då, civilbefolkningen. Det kan vi konstatera, eller hur? Sen Haagkonventionen då, den som är kanske viktigast där då, Haagkonventionen är ju 1907 och den sätter fast lagar för framförallt landkrigföringen. Och sen har vi Genèvekonventionen då som 1949 faktiskt efter andra världskriget ju kommer med en hel del kompletteringar. För man ser ju behovet efter, det är ju så att säga självinstruerande andra världskriget, att civilbefolkningen behöver fler. Så man kan säga att Haagkonventionen 1907 och Genèvekonventionen 1949 sammanlagt egentligen då faktiskt 17 olika konventioner. Och de här tillsammans då, utan att gå in i detalj på det här, de reglerar alltså vad man får göra i krig och inte, och vad som är okej. Jag tycker att det där, det är väl någon sorts sammanfattning, tycker jag. Sen kommer det en del tillägg. Jag vet inte, man skulle kunna nämna det ändå. Jag tycker att en sån där viktig tillägg som kommer så småningom, det är ju på de slutar då 1977, och det är ju att man har ett problem, att de här konventionerna i Genève och Haag reglerar ju egentligen mellan stater, som jag har varit inne på. Det är stater som du var ju inne på det, det är stater som för krig. Men då har vi plötsligt inbördeskrigen i avkolonialiseringens spår. Hur gör man med det? Hur ska man se på en befrielsearmé? Och där inför man då en del ytterligare regleringar. Inre konflikter då 1977, och sen har man lagt till då en del konventioner. 1980 kommer till exempel FN ha en konvention om vissa vapen. Och sen det här väldigt intressanta, tycker jag, beslutet i Ottawa 1997 att begränsa användandet av landminer, som jag tänkte vi skulle först kunna resonera lite kring. Men vad ska vi stanna upp någonstans?
För det första så tycker jag att det är jävligt intressant det du säger, det här med civilbefolkningen också, för där har vi ju, det kan man ju hoppa tillbaka till 1870.
Ja.
Och fransk-tyska kriget, Frank Thiröz, som vi pratar om, den här typen av, och som ställer till väldigt, väldigt stora problem, som också diskuterar de här Haagkonventionerna. Faktiskt första Haagkonventionen 1899, där diskuterar man ju väldigt mycket vem som är egentligen kombatant och hur man ska märka ut en sån person så man vet vem det är man ska kriga mot, så att säga. Och det var ju på grund av att den här, att man så vaskade fram ur civilbefolkningen en armé av irreguljära trupper egentligen, som tyskarna inte riktigt visste vem, liksom, vem som var vem.
Ja, Frank Thiröz, precis, alltså nästan, inte partisaner, då tänker vi på kommunistisk gerilla, men precis.
Nej, precis, utan en annan typ av, som bara, som det är inte riktigt gerillakrigföring, för de är också för, alltså, så de har ju ändå ett militärt ledarskap som påminner om en armé, så att säga, men de är ändå irreguljära i den meningen att de är inte utbildade och de har inte har liksom utrustning på samma sätt som en vanlig stående armé har. Men där kommer det är 1870 egentligen sätter igång det här, och von Moltke irriterar sig på detta väldigt mycket och tycker att det bästa sättet att bli av med de här problemen, det är ju helt enkelt att avsluta kriget så snabbt som möjligt. Så man liksom, det är det mest humana man kan göra. Man får det överstökat så snart som möjligt. Så det sätter ju igång de här diskussionerna som sen leder fram också till 1977. Den andra punkten som också får ta upp i den här historien som du drog här nu, det är ju också att när vi pratar om Falklandskrigen. Så en referens där till den här fördraget 1977. För efter det så tänkte ju sig argentinarna att de skulle ha stöd i det internationella samfundet för att föra krig faktiskt. Det där har ju som direkt på något vis påverkat det händelseförloppet.
Att det skulle vara som ett frihetsgrej, just det. Nej, alltså, och jag tycker att det är jättespännande det du säger med utmärkt, och det kan man väl klarlägga här. Alltså att, som du säger, att den här Haagkonventionen då, 1899, där görs det vissa konventioner. Sen kommer stora Haagkonventionen 1907. Så lägger man ihop de där dokumenten då.
Ja, precis.
Men vi ska inte exercera det, för det är inte det intressanta här egentligen.
Jag ber om ursäkt alla lyssnare på en gång för att det här blir rörigt. Ja, men jag kan säga att det här är inte en historia som går att egentligen...
Nej, det går inte. Det är helt omöjligt.
...sammanfatta på
något. Men det jag skulle säga, som du säger 1977, för det stora problemet man har, det är just det där att ska man ha ett krav på en gerilla, en gerillastyrka, att den till exempel ska, som det heter, öppet visa sina vapen, ha uniform. Nej, men det strider ju helt mot grillakrigföringens taktik. Så har man luckrat upp de här reglerna lite, att man måste tydligt visa sina vapen direkt före insats till exempel och sådana här saker. Det är jättespännande saker. Det visar ju bara absurditeten.
Absolut.
Det betyder att du får inte, om jag säger så här, ETA till exempel. Det är ju mot krigslag. Så får du inte uppträda. Du får inte slänga in en brandbomb. Det fungerar inte. Men däremot, om du tydligt visar dina vapen och du är utmärkt och du sa att det är viktigt, du har en ledare som leder dig, då har du några kriterier, då kan det vara så att du som motståndsman nu är det grillasoldat, omfattas av krigets lagar. Sen ska jag låta detaljerna vara osagt här. Men man ser gränsdragningar, hur svåra de är.
Precis. Jag tänker på Tammerfors också, som vi har diskuterat. När man tittar
det är 1918,
från...
ja.
Ja, slaget Tammerfors. Och jag menar, de här på den röda sidan, man kan ju se också att de har oftast en armbindel egentligen, men sen har de vilka kläder som helst. De är inte uniformerade egentligen på det viset som man tänker sig en soldat brukar vara. Och det är ju också någonting som man reglerar genom de här konventionerna, att man bestämmer sig för att en armé ska ha liksom en uniform.
Ja.
För att man ska kunna känna igen dem egentligen.
Men, åtminstone vara utmärkt med ett armbindel. Ja. Tydligt.
Precis. Och det var, jag vet att de här skildringarna som vi läste då, personliga skildringar, handlade mycket om det, om de hade den där armbinden och berättade om att ta av sig den när de ska fly därifrån för att visa att de är inte kombatanter eller på olika sätt använder den här för att fly. Liksom. Det är mycket sådana absurditeter runt det.
Och då vill jag ju tillägga det. Det är ju därför det är så viktigt att man bär en uniform. Och när man bär en uniform, då är man plötsligt kombatant. Då är man kombatant, då omfattas man av krigets lagar. Dubbelverkande, både att man är skyldig att verka i enlighet med dem, men också att man har ett skydd som krigsfånge till exempel. Men här är vi ju inne nu, tycker jag, på kanske också de fall där krigets lagar har funnits anledning att döma personer i enlighet med krigets lagar. Det här kommer vi in på någonting som är mycket svårare, för att det har ju inte alltid och systematiskt i alla krig verkligen gjorts. Sådana här typer av rättegångar. Vi känner ju till om de berömda fallen är ju naturligtvis andra världskriget. Men bland annat alla de rättegångar som ju var efter kriget för brott mot krigets lagar. Där dömde man ju för annat också, med Nürnberg-rättegången till exempel. Manila-rättegången mot japanska krigsförbrytare. Här är ju en väldigt svår sak som man har diskuterat mycket. Att hur dömer man då, var det segrarna som dömde de som förlorade? Vi har haft en del uppmärksamma rättegångar när det gäller Vietnamkrig. Vi har haft det också efter moderna krig, Irakkriget och så vidare. Och här kommer vi in på väldigt svåra saker. Men en sak som jag skulle vilja lyfta fram, Förutom att det då har varit svårt att få folk inför rätta, det gäller ju också till exempel inbördeskriget i Jugoslavien och sådär. Men det är ju att det som vi lär oss i de här rättegångarna efter andra världskriget är att det går inte att hänvisa till att man har lidit hård. Och det är ju en väldigt viktig princip.
Men det var lite det som vi pratade om också, den här medeltida varianten. Det var ändå liksom i slutändan så är det,
ja,
du personligt
ansvarig. Det var det som jag gjorde, ja, med, gjorde kopplingen, ja, här, att man är tillbaka i en sån situation. Att det betyder ju det att om jag som befäl ger order till en soldat att begå en handling som strider mot folkrätten, så då kan han inte sen säga ja, men Lieutenant Hårdstedt gav order till mig. Och därför borde jag vara förmildrande omständigheter. Och det lär man sig tydligt, för det är så man lägger upp till exempel försvarsadvokaten till Keitel, som är en av de högsta militärerna i den tyska krigsmakten under andra världskriget. Han hänvisar ju till det där, försöker komma, ja men han fick ju order. Han fick ju order, jag kunde inte motsätta med de här orderna. Och det höll inte i slutändan. Ja. Och det tycker jag är en väldigt viktig princip som ju också mer har vuxit fram genom de här rättegångarna än att de finns direkt nedskrivna, tycker jag.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Traffic jams, tailgating, pileups. Ugh, the joys of driving. How could it get worse? The federal government wants to have a say in what you drive. That's right. The Biden administration's EPA is pushing mandates that would ban 2 out of every 3 vehicles on the road today. Don't let Washington become your backseat driver. Protect the freedom of driving your way. Visit energycitizens.org. Paid for by the American Petroleum Institute.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Men du, om jag får, som en, om vi lyfter frågan ännu högre upp.
Kan vi lyfta högre? Kan vi?
Ja, nej, men jag tror det. Jag tror det. Nej, men det jag funderar på också, det är ju så här, har de någon, om man tittar på historien, så som allt som har hänt, allt som vi känner till har hänt liksom, och om det är någonting som har varit fram, ja, som blir väldigt tydligt, det är ju grisigt det.
Mm.
Men då inställer sig ju direkt frågan om de spelar någon roll. Spelar de någon som helst roll? För det är ju precis som du säger här nu med Nürnberg-rättegången till exempel, det är ju liksom vinnarsidan som ändå står som åklagare. Mm. Ja, om ni själva inte anklagar egentligen.
Ja, samtidigt.
Ja, liksom, vad fyller de? Har de någon funktion egentligen? Alltså i slutändan, för att även om man förbjuder krigen till exempel under förbjuder olika former av krigföring under till exempel mellankrigstiden då man håller på med League of Nations och sådär, så då finns det alltid utrymme för en intervention, en räddningsinsats, självförsvarskrig. Det finns så många olika sätt som helst att liksom undkomma. Och det finns ju även i vår tid liksom. Jag tycker att det vi idag kallar för hybridkrigföring är ju bara liksom ett sätt att så här undkomma det här internationella sammanhanget och ändå göra precis det som man vill, det vill säga bedriva krig som en slags politisk redskap eller vad det nu kan vara.
Ja, men självklart
spelar de någon roll.
Ja, då skulle jag vilja säga lite så här cyniskt och fatalistiskt uppgivet, att då kan vi väl konstatera, det är väl egentligen hela vår podcastserie, ger väl en massa argument och belägg för att krig är ju ingenting man ska hålla på med helt enkelt. Det är ju någonting som man ska undvika. Men efter att ha sagt det då, så kan jag säga att jag är övertygad om att de här krigslagarna har stor betydelse, till och med stor betydelse. De är förebyggande. Det finns kryphål. Man förbjuder då biologiska gasvapen 1925. Visst, det används ändå och sen senare ändå. Men det finns ändå en hemsko. Och när du säger att man i Nürnberg så är det segrarna som dömer de som är besegrade. Det är alldeles riktigt. Och det finns ju en väldigt sån där uppdriven diskussion om att det var retroaktiv lagstiftning. Det håller inte riktigt, därför att de här lagarna finns. Tar vi de som döms för brott mot krigets lagar, så finns ju den lagstiftningen redan. Det har vi ju redan gått igenom här. Så att det är inte riktigt på det sättet att det bara är segraren som dömer den besegrade. Och vi har också tur nog en del fall faktiskt av att det är amerikaner som ställs inför rätta för brott mot krigets lagar även under andra världskriget. Men självklart är det så att i stridssituationen och i krigets verklighet, där på plats i terrängen, där händer saker som ingen egentligen har kontroll över. Du tar ju upp det på lite högre nivå, när man försöker nästan kringgå det här som stat eller som organisation. Ja, men vi har ju krigen nu, till exempel inbördeskrigen i Syrien. Hur förs de? Förs de efter krigets lagar? Knappast. Följer IS krigets lagar? Nej, knappast. Och så vidare. Va? Och du skrattar. Det är liksom det, så är det. Ja, men precis, de finns så där. Absurd, de finns liksom där. Och det är ändå så att vi fortfarande i världssamfundet en hel del personer faktiskt inför rätta. Och det tycker jag är hoppfullt. Och jag tänker nu på min egen erfarenhet av militärkrigföring, att de här krigets soldatreglerna som man ju faktiskt lär ut till soldater, det finns fortfarande. Där är ju den här proportionalitetsprincipen. Distinktion, att man skjuter inte på precis vad som helst. Man tänker sig för krigsfångar, sjukade och sårar, skydd för symboler, till exempel för Röda korset. Allt det här utbildar man ju tydligt i. Och jag kan ju ta upp en annan fråga, det här med min krigföringen som har varit väldigt på tapeten. Kan man ju tycka då att varför ska Sverige, ett land som Sverige och Finland till exempel, varför ska inte vi få använda trampminor? Vi ska ju försvara oss mot ett eventuellt stormaktsanfall. Men ändå så diskuterar vi till och med i våra länder att vara återhållsamma och har ju formellt förbud mot den typen av avvapen. Även om man kan ifrågasätta det. Jag ska bara säga det, du hör att jag är engagerad här. Därför att det är kanske det mest effektiva sättet faktiskt att slåss mot en stormakt, nämligen att bedriva minkrigföring. Men trots det, och det beror ju på att man vill inte ha miner ute i terrängen, därför att det dör ju oerhört många och skadas ju oerhört många civila i sådana länder som har förekommit, till exempel i Vietnam nere i Afrika. Så att jag tror, och det är min övertygelse, att det har betydelse, men du är mer pessimistisk.
Ja, jag måste säga att jag är imponerad av din hoppfullhet.
Är du alltså, inte lika hoppfull? Själv,
men du låter väldigt hoppfull. Jag är själv så himla cynisk i de här frågorna. Jag tycker bara att det känns som att det här är sån här krusning på liksom havets yta, när de här lagarna, att de har egentligen inte någon, att det är liksom efterkonstruktioner egentligen eller sånt som bara motiverar en redan etablerad praxis. Och någonting som är väldigt tydligt med lagarna är ju också att de är jättebra, men det är ju bara folk som redan är överens med varandra som skriver upp på dem.
Och du menar att det är inte de som för krig mot varandra? Så.
Nej, jag menar precis. Nej,
för det är demokratier, alltså, och det är väl för inte krig mot varandra, så att säga. Nej.
Precis, i slutändan så känns det ändå som att vi hamnar i ett läge där de demokratiska väststaterna liksom sluter sig samman under de här lagarna. Men för dem är det liksom, de kommer aldrig bedriva krig mot varandra ändå. I alla fall inte inom överskådlig tid. Liksom. Medan länder som står utanför den här gemenskapen måste ta till de medlen som de bara kan. Alltså det är ju liksom det här som vi ofta diskuterar, symmetri, alltså asymmetrisk krigföring mot stormakter och så vidare. De måste göra vad de kan liksom enligt deras egna liksom mål och syften som de...
Men jag tycker ändå, jag vill ändå hålla fast vid att jag tycker att det är viktigt att de här lagarna finns. Om vi tar till exempel amerikansk krigföring i huvudet. Du och jag tar ju liksom inte ställning till politiskt om det är rätt eller fel. Men jag tycker ändå att även om till exempel den amerikanska armén har begått övertramp i Irakkriget, så finns det alltså möjlighet att döma. Och det döms ju faktiskt för krigets lag. Och det tycker jag ändå hoppfullt. Och jag tror att skulle de, om vi vänder på det och säger så här, att om de inte finns, du pratar ju egentligen om att de här traktaten finns, men att det är mer den här sedvanerätten, att de liksom jobbas in. Det är ju det som du är intresserad av, den här praktiken. Och det är klart att det är ju lätt att liksom i en som du säger, ett västerländskt perspektiv, utbilda soldater i de här olika lagarna. Sen blir det en helt annan sak, för man slåss ju inte mot varandra, utan man slåss ju mot kanske då gerillarörelser eller...
Ja, eller, och det är deras enda sätt liksom.
Ja, det är alltid tillåtet så att säga. Så att, men jag vet inte, ska vi avrunda det här programmet?
Ja, jag tror
det. Pessimistiskt, Peter, eller
nej,
optimistiskt?
Nej, men det var olika där. Jag tycker att du var ju väldigt positiv ändå. Ja. Och för jag tycker att du har ju rätt i det. Det. Man får ändå se det som något slags steg framåt och i någon humanitär synvinkel. Att alternativet att vi inte skulle ha det är ju också helt barockt. Men och sen så vi har ju inte ens pratat om kärnvapen och sånt heller. Hur det liksom spelar in i de här diskussionerna om civila också. Där finns en helt annan diskussion. Ja. Jag tror vi får återkomma till det här ämnet i något annat läge också.
Det tror jag.
Det är väldigt väldigt intressant.
Ja, vi har ju en idé. Den är att vi ska faktiskt prata om pacifism. Ja. Vid ett tillfälle. Det är ju jätteintressant. Den ståndpunkten.
Och sen kommer vi framöver så har vi också ett avsnitt om korstågen. Och då kommer vi nog återkomma lite grann till det här påvliga
dekreten
och något annat.
Annars ligger ju i pipen faktiskt Little Big Horn.
Just det. Det kommer bli en klassisk Martin
Hårdstedt-avsnitt. Mycket klassiskt. och annars så får vi väl helt enkelt nu här från ett soligt, kallt och snörigt Tavastehus. Då får jag tacka för mig och du får tacka för dig från...
Ja, men det är samma sak här i Umeå faktiskt. Kallt och snörigt och soligt.
Och på återhörande, tack för att ni lyssnade som vanligt.
Vi tackar historikern Martin Hårdstedt och idéhistorikern Peter Bennesved. Producent är Urban Lindstedt. Militärhistoriepodden ges ut av bokförlaget Historiska Media. Stöd gärna MH-podden via vårt swishnummer 123-610-7668. Märk betalningen med MH-podden.
I ett litet torp i Sörmland skrev författarparet Moa och Harry Martinsson några av svensk litteraturs stora klassiker. I efterhand har Moa hamnat i Harrys skugga, men i en ny bok framträder de bägge i helfigur, bundna till varandra genom passion och litteratur. Paret förde en litterär dialog som utvecklade de båda även efter den turbulenta skilsmässan och tills döden skilde dem åt. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är litteraturprofessor Ebba Witt-Brattströms hjärtslitande dubbelbiografi över paret Martinsson. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är utgiven av förlaget Historiska Media. Ljudboken finns tillgänglig hos streamingtjänster som BookBeat, Storytel och Nextory. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.